Ute med P1 är programmet där vi möter människorna som dras till äventyret och avkopplingen i naturen. På olika sätt och på olika platser, men gemensamt för alla är kärleken till utelivet. Och nu ska vi ta oss genom Sverige, i skogen, på fjället, i skärgården, men också med hjälp av Sveriges Radios arkiv, när vi om en stund ska blicka bakåt och få veta mer om Sveriges friluftshistoria. Jag heter Linnea Lotto och vi börjar vår resa i Nackareservatet utanför Stockholm tillsammans med psykologen och skogsbadsguiden Petra Elora Kau Wetterholm. Och nu har vi ju då gått bara några minuter från tunnelbanan och den värsta betongen, om man ska säga så, och är ute i skogen. Och det är klart att ganska snabbt så känner man ju att så här, ha, skönt. Himlen är blå och fåglarna kvittrar och det är grönt omkring oss. Men när det gäller just skogsbad så vad jag har förstått så är det då att du kommer ut men sen börjar du göra saker. Inte bara sätter dig och tittar, eller hur funkar det?
Alltså det här är, nu kommer vi in på det här finliret liksom lite grann. Och då är det ju så som du säger att då går vi ut och gör saker. Då är det liksom första anhalten så här, nej! Utan det är just det här man kan behöva hjälp med. Om det inte kommer spontant, det är att sluta göra och bjuda in, eller vad man ska kalla det för. Därför att då förstår man att vi är så vana vid att göra och prestera. Men du såg den här killen som cyklade förbi på crosscykel, eller man flämtar omkring och det är inget fel med det, men det är inte skogsbad. Utan här så slutar man upp med att försöka göra något särskilt. Och stället bjuder in det som är. Och det låter ju lite halvflummigt. Men man kan ju säga det att det som är, det är ju ändå. Så när du hör ju här nu blåser det fint här. Så en inbjudan kan ju vara att bara men sätta ner och lyssna på vindens sus genom trädkronorna. Och för vissa kan det där vara ohyggligt jobbigt för att man har så mycket stress i kroppen. Så då som guide gör man ju så att man successivt då saktar ner. Och det här kan gå över typ 3 timmars tid. Att man saktar ner och man liksom får hjälp av att ta in lite grann på ett särskilt sätt. Som hörseln här till exempel. Att man låter den, man undersöker. Vad hör hörseln egentligen? Med hörseln, vad kan vi bestämma? Kan vi bestämma att någonting är hårt och mjukt, eller är det hotande, eller så att vi försöker undersöka mer än att bara säga så här, ja men sätt dig ner och lyssna nu, så att vi får lite hjälp där. Och samma sak med känslan, för bara när vi går i stan så kan man ju faktiskt, om man bara lägger märke till det, uppleva olika temperaturer mot ansiktet eller händerna eller där man har bar hud. Man känner ju sina kläder, man känner ju att man finns liksom, men att göra mer av det. Känna, ja, men vad är det som påverkar mig nu? Så det är ju ett ytterligare sätt. Sen är det här med doften, att vi har nästan glömt bort vad som luktar. Vi tar det för självklart, eller vi lägger inte så mycket märke till det. Men vi har möjlighet att känna flera miljoner olika doftämnen. Bara man tänker på det, det är ju rätt så här, vad brukar vi känna? Vi känner mat, os, eller vi har så här generella sätt att prata om våra sinnen. Men om vi då liksom undersöker dem lite mer, då blir det genast väldigt intressant.
Shinrin Yoku är den japanska termen på det som vi kallar skogsbad. Att vandra långsamt och ta in skogsatmosfären med alla sina sinnen. Skogsbadet har sin bakgrund i Japan på 80-talet, då fler och fler till synes friska människor dog av stress och överarbete. Och myndigheterna insåg att någonting måste göras. Man inrättade terapi i skogar och kallade det för Shinrin Yoku. Och att vara ute i naturen är idag en del av Japans nationella allmänna sjukvård. Skogsbadet spred sig till USA och sen Europa. Och här i Sverige är nu Petra Elora Kau Wetterholm en av dem som håller i guidade skogsbad.
Det som är härligt med just den här skogen, Nackareservatet här, är att den är så varierande. Så att man kan hitta verkligen den naturtypen som man själv trivs i. Om man trivs uppe på ett berg eller om man hellre är nere i den djupare skogen. För det har ju också visat sig i en del studier att beroende på hur vi mår så väljer vi också olika typer av naturtyper. Vi behöver olika rum, naturrum eller vad jag ska säga.
Men här ser det ut att bli genast blir mycket tätare.
Ja, eller hur?
Lite mer sådär trollskog känsla.
Ja. Då går vi från det här nästan lite fjälllika med mindre träd och glest och klipphällar ner i den djupare skogen här med väldigt, väldigt höga granar och björkar. Och så den här fina, fina, massor med olika typer av mossor och lavar här också.
För nu känner man ju också hur marken under den ändrar.
Ja.
Det liksom blir mjukt och härligt. Nu försöker jag få in det här skogsbadstänket, att jag tar in vad jag går på.
Här skulle vi till exempel kunna ta av oss skorna och bara stå och känna på mossan.
Ja, men då gör vi det.
Då gör vi det.
Ja.
Härligt.
Ja, och där i mossan lämnar vi nu Petra och skogsbadet. Och vill du höra mer om skogsbad så finns hela programmet i appen Sveriges Radio Play. Och det här gäller allt du hör i det här programmet idag. Allt finns att lyssna på i sin helhet. Sök bara på Ute med P1. Nu ska vi vidare från Nackareservatet till Abiskojaure som är det första stoppet där Svenska turistföreningen har stugor längs Kungsleden när man börjar vandra från Abisko. Och där ska jag träffa stugvärdarna Bosse och Margareta Persson. Vandringen, nu är den över. Det är 14 kilometer från Abisko starten på Kungsleden fram tills man kommer fram till den första stugan som Svenska turistföreningen har här i Abiskojaure. Och det är en ganska lätt vandring. Det är inte några större stigningar, så att det är egentligen bara gå på. Och ha bra tålamod och ha med sig något gott att äta och en del vatten så ska man nog klara sig även om man är nybörjare. Sen är det också så att man går ju nära vatten hela tiden så att det finns alltid någonstans att fylla på sin flaska. Nu ska vi se om det är någon stugvärd hemma.
Hej!
Tack så mycket!
Hej! Det är jag som är Linnea.
Hej!
Här finns boende för dem som vill stanna över natten, antingen i tält eller i stuga. Här finns bastu, självhushållskök, utedass och en utsikt över berget Giron som betyder fjällripa på samiska och som har gett namnet till staden Kiruna, 10 mil bort. Det är sjunde året i rad som Bosse och Margareta är stugvärdar och när jag kommer fram är alla bänkar och bord fullsatta på gården. Det är stora ryggsäckar med kåsor hängande utanpå och lite överallt på marken och vandrarna vilar sig i solen.
Det är ju så att när det är bra väder så gör de ju längre paus över dagen och sen så kommer de till oss lite senare.
Mm-hmm. Jag tänkte det var så mycket redan, men det kanske brukar vara ännu fullare på.
Men jag tror just nu har att göra med att vi har en scoutgrupp från Italien.
Okej. Okay. De som satt och sjöng nyss.
Ja, precis. De har bara gjort ett längre paus här nu och kommer sen gå vidare.
Okay.
Så de tänker nog slå läger någonstans mellan stugorna och då är det gratis för dem.
Just det.
Så att, ja, så ser det ut.
Och här kommer det då nya gäster, eller?
Nya gäster. Och då är det ju så att det är många som är, ja, de är helt nya och vet inte hur det ser ut på en stugplats. Man måste ge dem en god information och bra start. Och vi har vatten och vi har toaletterna och man slänger slasken och så har vi den här recyclingen då.
Mm.
Så det är viktigt att de får en bra start. Och sen då bastun som är här borta. Och jag tycker jag har fått en liten mygga i ögat. Jag försöker få det in. Här är bastun igång då från 5. Så den har vi då varm då. Så nu ska vi starta om en liten stund då. 4 brukar vi börja med och startar ändå så att se till att det finns vatten in och sådär och ja, är varm och god.
Ute på gården står Bosse och hugger ved. Bredbent och med van hand greppar han tag om yxan och klyver veden till mindre bitar. När han har fått ihop en rejäl hög går vi in till bastun. Det här är en daglig syssla.
Ja, det här gör du varje dag. Absolut. Det är liksom höjdpunkten på dagen. För många som går och kommer gåendes.
Hinner ni själv basta någon gång?
Ja då, det gör vi. Det finns ju tid efter bastun, då kan man gå hit och löga sig. Speciellt när man har gått länge och är trött och kroppen stel, så är det ju alltså underbart att gå och basta. Det brukar vi rekommendera. Då blir man mjuk i kroppen och fit for fight till nästa dag.
Är det många som kommer hit och inte har bastat förut?
Ja, det är ju många. Alltså, framförallt har de inte bastat på sådana här bastor förut, utan de har ju haft andra sorters bastuaggregat. Men det här är ju vedeldad bastu. Och så många får det första gången. Och de som är speciellt glada, det är ju de som kommer från Asien. De blir nästan som barn på nytt. De har ju kommit och höll på att gå ganska lång tid från Nabisco. Och sen så är de behov av att tvätta sig. Och just den här tvättanordningen här ute är liksom den stora glädjen de har. Man tar vattnet som finns i tunnorna här då. Och det varma vattnet ifrån den här behållaren. Och sen blandar man och sen så slänger man det hela över kroppen. Det är alltså dusch här uppe i fjället då.
Bastun är ju ett uråldrigt påhitt. Och det här med att vara ute i naturen för att må bra, det är ju inte heller någon ny kunskap. Men när gick vi från att vara ute för att vi var tvungna till att börja äventyra och upptäcka vår omgivning runt om i landet? Det vet Claes Sandell, som är professor emeritus i kulturgeografi och har skrivit boken Friluftsliv, från härdande friluftsliv till ekoturism och miljöpedagogik, om hur det svenska friluftslivet har sett ut från sent 1800-tal till idag.
Men nästan alla historiska saker så går det att dra spår liksom långt tillbaka i tiden med spa-verksamhet och olika typer av överklassgrupper som har liksom gått ut med parasoller i landskapet och sådär. Så. Men i lite bredare termer och lite mer som vi då känner igen som friluftsliv och naturturism och sånt idag, säg mitten, slutet på 1800-talet. Då börjar Sverige att industrialiseras. Friluftsliv är ett resultat, en del av att vi blir ett modernt, industrialiserat, urbaniserat land helt enkelt. Och det innebär att det är parallellt med den utvecklingen. Att människor flyttar till städerna, att i större utsträckning att man har andra typer av jobb och så vidare. Och då börjar också det som vi idag pratar om som friluftsliv då växa fram. Så mitten slutet på 1800-talet och runt sekelskiftet 1900, där kan vi säga, där har vi liksom så att säga starten av friluftsliv i en bredare bemärkelse.
Och hur såg den ut då?
Framförallt var det små grupper, små välbärgade grupper, de som hade råd, de som hade möjlighet, män från överklassen enkelt uttryckt, som var ute i landskapet. Och där då mötte de här människorna som var ute i landskapet för sin försörjnings skull. Alltså alla bönder och fiskare och så vidare. Inte minst i fjällen. Fjällen var tidigt en viktig arena för friluftsliv. Kusterna var också en viktig arena.
Och i det karga fjälllandskapet hade de som redan var bosatta där, framförallt samerna, en viktig roll. De som kom från städerna klarade sig inte på egen hand utan tog lokal hjälp.
Man fick ju hjälp att få tak över huvudet, att få mat i magen, att hitta ut och hitta tillbaka och så vidare och så vidare. Så att det har byggt på att man har haft olika typer av lokala människor som har hjälpt till när de här personerna har kommit på besök.
Hur länge pågår det här? När får alla andra vara med?
Ja, om vi till exempel som ett årtal sätter 1885 då Svenska turistföreningen startar, så kan vi säga att ja, där någonstans då, så har vi liksom en ganska tydlig start på den här typen av verksamhet. Sen blir det en successiv breddning, framförallt under mellankrigsperioden, 1930-talet, alltså mellan första och andra världskriget. Där har vi en tydlig breddning, en sorts kan säga demokratisering utav friluftslivet. Dels hänger det ihop naturligtvis, som allt annat i den här historien, så hänger det ihop med hur samhället har förändrats. Då är det ungefär hälften av svenska folket som bor i städerna. Och samhället håller alltså på att ändras. Och på 30-talet fick vi sådana här symboliska saker som semesterlagstiftning, till exempel 12 dagars semester. Det fanns fritidsutställningar och så vidare. Alltså bredare grupper på 30-talet. En ganska tydlig symbol tycker jag för det där, det är ju vandrarhemmen som fortfarande finns kvar och är jätteviktiga idag. De startade på 30-talet. Och då kan man ju enkelt uttryckt säga att den tidiga turismen, de hade råd att låta andra människor bädda sin säng och fixa sin mat och alltihop det där. De bodde hemma hos folk eller de bodde på olika typer av pensionat och liknande. Men när man bredare grupper skulle ut, då kunde inte de ha råd med det. Utan då fick man vandrarhem, där du själv får bädda din säng och själv får laga din mat. Men du har tak över huvudet och vissa basmöjligheter så att du klarar dig. Och så det, vandrarhemmet är en typisk illustration av den här breddningen av friluftsliv på 30-talet. Och sen successivt då framåt, framförallt efter andra världskriget med det moderna välfärdssamhället, så får vi då mera av samhällets engagemang i det här också. Med naturområden som man sätter av för friluftsliv, man ordnar med leder och vandrarhem och så vidare, friluftsstiftelser etc.
Samtidigt som fler fick möjlighet att vara lediga kom bekymrade diskussioner om vad man gjorde på fritiden. De timmar då man inte gick i skola, var på jobbet eller sov oroade myndigheter, politiker och folkbildare. Oron gällde främst arbetarklassens unga. Skulle de nu slösa bort tiden med dans eller dålig så kallad skräpkultur? Ett sunt och aktivt friluftsliv har länge ansetts som ett av de bästa sätten att använda sin lediga tid. Det här blev också en viktig politisk fråga under 30-talet. Och någonstans gav det här effekt. Fler och fler gav sig ut i naturen och det märktes av på Svenska Turistföreningens kontor 1935.
Stockholm mot alla. Ja, nu är vi uppe på Turistföreningens kontor och jag har just lyckats armbåga mig fram till chefen för resetjänsten, fru Stenberger. Och jag tänker störa henne mitt i brådskan. Nu skulle jag först gärna vilja höra ett och annat om vart det svenska folket rest och reser i sommar.
För glädjande nog så reser de huvudsakligen inom Sverige. Och framförallt i reselivet i år rörligare än någonsin tillförne.
Jaha.
Man lägger sig inte precis stilla en hel sommar på en och samma plats, utan man vill se sig om så mycket som möjligt. Till kusten har ju ett stort antal resenärer sökt sig en sommar som den här när det har varit så varmt. Men inlandet och särskilt herrgårdspensionaten är ju alltid trevna och där trivs familjerna särskilt väl. Och sen har ju fjällen sin givna publik och skogsvandringarna och fäbodarna har ju också fått sin beskärda del.
Givetvis.
I det moderna friluftslivet som det ser ut idag så läggs en väldigt stor vikt vid att man ska ha rätt utrustning som ofta är dyr och gärna snygg också. Men det behöver inte kosta så mycket, menar överlevnadsinstruktören Johan Skullman, som arbetat som produktutvecklare åt både Försvarsmakten och nu som civil. Och han varnar för falsk marknadsföring, som att plagg andas till exempel.
Nej, det är ju en skröna. Försök göra hjärt-lungräddning på en jacka. Jag tror inte att du kommer väcka den till liv och få den att börja andas i normal takt. Man måste tala om saker på dess rätta sätt. Och det ska man inte bara göra emellan proffs, utan det ska man göra gentemot konsument och alla för att vara ärlig och uppriktig. Det blir såna snabba genvägar och jag kommer nog aldrig acceptera att reklam, PR och marknadsföring ska gå genom genvägar som faktiskt handlar om att fördumma mottagaren. Därför att vi går ju på saker och ting om vi inte vet bättre. Då är det bättre att få veta bättre och kunna göra bättre val.
Men finns det då saker som du skulle rekommendera att man ska titta efter? Till exempel en dunjacka, som behöver den ha 900 fill power? Är det viktigt att den har det? Är det viktigt att en regnjacka har mycket täthet? Jag kommer inte ihåg vad det heter, men att det liksom, förstår du, kan man titta efter sånt?
När det gäller täthet, man pratar om permeabilitet, man kan prata om ventilationsvärden, man kan prata om genomsläpplighet och olika begrepp. Då är man mera rätt. Och då kan man också få kanske människor att förstå att regnkläder är inte alltid den bästa lösningen när det regnar, om jag är fysiskt aktiv. Därför då kan jag hamna i konfrontationen av värmetillförsel inifrån och överdriven energiåtgång. Kontra då att det är väta utifrån, men inte så kall väta så att den kyler ner mig. Och då blir det där två liksom motpoler som bara bryter ner min förmåga i onödan. Så då kör jag hellre utan i det där lättare regnet och tillräckligt varm temperatur och kompenserar med aktivitet. Och sen när jag stannar och behöver passivt skydd, då under den korta rasten så åker ju regnkläderna på. Men under den längre rasten så åker ju till och med tältet upp. För då vet jag om att då kan jag ligga och vila. Jag kan öppna min ryggsäck utan att riskera att få grejerna våta och sånt. Så det kommer ju snabbt in i ett taktiskt, så att säga, avseende och en tillämpning som gör att man är mer eller mindre smart i sitt tillvägagångssätt.
När man vandrar till exempel, att gå runt i en skaljacka är då kanske inte så smart, för du blir väldigt varm i den, för den andas, ska inte säga andas, men det blir tätt där inne.
Den ventilerar inte tillräckligt bra. Den låter allt för mycket fukt att stanna kvar på insidan av den egenproducerade värmen. Och det innebär att det blir som en växthuseffekt i miniatyr då. Jag har sett exempel på familjer som kommer och går där föräldrarna haft råd med värsta tekniken, som då enligt reklamen andas och är den enda lösningen du behöver för att till och med hålla det varm. Men till barnen har man inte riktigt haft råd med det eller hittat de grejerna, och då kör de i mera klassiska bomullspolyesterplagg och sånt där. Och de hoppar och far och de studsar och är glada. Och föräldrarna, de bara stonkar och pustar i anletets svett för att de är på väg att dehydrera. De blir griniga mot sina barn för att de är mer dehydrerade än vad barnen är. Och det där är det fullt uppenbara fenomen som man ser väldigt ofta.
Men och då menar ju du då att vi inte ska gå på reklamen och inte behöver ha så himla mycket friluftskläder. Vad ska man ha i sin garderob då?
Ja, man behöver givetvis ha någon typ av förstärkningsskikt för vind och väta. Och framförallt för de stunder du är still. Men man skulle kunna hårdare och säga så här att ja, men när jag är ute i skogen så har jag tillräckligt med skydd när regnstänken kommer. Så mitt skydd det består i att krypa in under en gran. Eller ha med sig en tarp, alltså ett lite tunt skynke som jag kan spänna upp på ett bra sätt och gömma mig under. Då har jag skapat mitt regnskydd och jag måste bara acceptera att jag får vara still en stund.
Hur mycket frågor om sånt här får du? Du har ju varit ansiktet utåt för ett av Sveriges största friluftsföretag och har filmer på YouTube och är ju en expert i det här. Vad undrar folk när de hör av sig till dig?
De undrar allt möjligt. Och det är allting från tekniska frågor till hur använder man det på bästa sätt. Och det är jättesvårt att svara rakt och enkelt på en del av dem, för att man måste ge det en sorts förutsättning. Sen får man ju frågor som jag berörs väldigt mycket av, och det är ju till exempel: jag vill komma ut i naturen mer med mina barn. Jag är ensamstående, jag har inte så mycket pengar. Kan jag göra det? Och givetvis kan man det. Och det är ju för mig de, så att säga, starkaste frågorna som förhoppningsvis inspirerar och till och med i möten då får med människor ut i det här livet. De får upptäcka det. Och sen hoppas man ju innerligt att de kan komma till insikten att vissa grejer behöver inte vara så kostsamma. Vissa saker kan man lägga upp en sorts sparplan för. För det är i stort sett att byta ut en dålig vana till en besparing som leder till en god vana.
Ute med P1 är programmet och vi lämnar nu Johan Skullman för att åka söderut ner mot Borås.
Här i trakterna håller överlevnadsinstruktören Torbjörn Selin tillsammans med ambulanssjuksköterskan Erik Holm en första hjälpen-kurs för friluftslivet.
Jag tycker det är grundläggande. Jag tycker inte du ska ge det ut på någon längre utflykt om inte någon i gruppen eller helst de flesta har grundläggande sjukvårdskunskaper. Sen behöver alla kanske inte ha samma nivå som vi får på den här kursen eller att någon är sjuksköterska och så vidare, utan men grundläggande saker, det bör ju alla ha.
Vi ska inte skrämma upp folk nu, det är inte meningen, men kan man på något sätt förklara hur allvarligt det kan bli ifall man inte har de här kunskaperna, om man hanterar en kniv till exempel?
Enkelt exempel, en grupp jägare som är ute och sitter vid en lägereld och ska öppna ett paket korv. Om man sticker kniven igenom korvpaketet och rakt in i sitt eget lår. Och på insidan av låret går ju stora kroppspulsådern. Och om du lyckas skära hål på den, då kan du blöda ut inom 3 minuter ungefär. Det är allvarligt. Så kan du inte hantera det, stoppa det, veta vad du ska göra, så är ju det kört för en sån liten sak som att skära och öppna ett korvpaket. Va?
Finns det någon skillnad i första hjälpen i, om man tänker inom sjukvården och i vardagen, jämfört med hur det kan bli ute i naturen?
Skillnaden om man är ute på en lång färd eller utflykt någonstans, att det kan ta tid innan du får hjälp. Och det är lite grann där det skiljer sig åt. Att vad gör du nu då om det är en dag tills du får någon som kommer och hjälper dig? Du kanske har blivit fast på fjället i dimma eller snöfall eller någonting, eller du är så långt bort ute någonstans i vildmarken att det finns ingen som kan komma och rädda dig. Där kommer skillnaden. Vad gör du nu? Och hur agerar du på lite längre sikt? Du har kanske heller inte mer än den utrustningen du bär med dig i dina och dina kamraters ryggsäck. Du har ingen bil, du har inga hjälpmedel, du har inga sådana avancerade resurser som finns inne närmare samhällen. Där skiljer det sig åt.
Jag tänker att det här är någonting som alla verkligen borde kunna, men att det så mycket pratas det inte om det, och att folk kanske underskattar vikten av att kunna första hjälpen.
Ja, jag håller med dig. Jag utbildar mycket i överlevnadskurser och allting som har med det att göra. Och för mig så är sjukvården en jättenaturlig del i överlevnadskunskaper. Och det är ju inte bara den som då ska gå vilse i skogen här som vi övar för många gånger, utan det är ju överallt, när som helst, var som helst, på jobbet, i trafiken inte minst, att du kan råka ut för en allvarlig olycka, och att någon hemma på din middag blir sjuk. Ja, det kan vara en hjärtinfarkt eller en stroke eller man sätter i halsen, vad som helst, så är ju det jätteviktigt att kunna sjukvård. Men jag håller med dig att det är många fler som söker en sån här generell överlevnadsutbildning där man vill ut i skogen, känna på äventyret lite grann, än de som söker sig till första hjälpenutbildningar. Men kanske är det så att man vill inte tänka på behovet. Man vill inte tänka på risken att det kan hända. Det kanske känns lite skrämmande.
Nu ska vi vidare till Peter Persson som dras till ensamheten i vildmarken. Han dokumenterar på egen hand sina resor och har bland annat gjort serien De stora skogsäventyren, där han vandrar och paddlar genom Sveriges stora naturskogar. Idag är han en rutinerad äventyrare, men det har inte varit en helt enkel väg för honom att komma dit han är idag.
Jag har hållit på med det här i över 20 år. Liksom. Det var inte så att jag började med att bli avsläppt i Alaska med sjöflygplan första gången, utan jag har gått på Kungsleden typ säkert 5 år innan jag började med de här avancerade grejerna. Liksom. Och sen hade jag satt upp liksom delmål, så att ett viktigt mål för mig var att jag ville uppleva Sarek. Gå igenom Sarek liksom helt själv. Det var liksom en stor grej för mig som jag planerade för än sedan jag var liten. Det har varit ett liksom drömresmål för mig ända sedan jag kanske var 7-10 år gammal. Jag hittade en gammal bok hemma hos mina föräldrar om Sarek från 70-talet. Och den där fångade mig totalt. Liksom. Och jag satte upp ett mål att när jag blir typ vuxen, typ 17-18, då ska jag vandra genom Sarek. Så sen höll jag det. Sen, ja, första gången då fick jag avbryta, för då hade jag liksom för mycket grejer med mig. Det var för tungt, jag hade fel regnkläder och liksom, jag hade inte förberett mig mentalt på den grejen. Jag hade ingen erfarenhet. Liksom. Så då fick jag vända om, kom tillbaka nästa år. Ja, då pajade jag knät. åkte hem igen. Tredje året så klarade jag det. Och då var man ju totalt liksom överlycklig. Och sen året därpå, det gjorde jag det på vintern själv. Gick jag genom Sarek på vintern och lyckades med det. Och det var ju helt fantastiskt. Och sen efter det, då rullade det bara på. Så att det var då jag började liksom med de här lite mer planera egna rutter. Liksom, där det inte kanske var någon färdig liksom, markerad led. Sådär.
Jag tänker, även Sarek är ju en sån plats som inte har färdiga leder som till exempel Kungsleden har. Nej. Att det är ju en ganska stor utmaning om man inte är van, som du säger. Men, ja, men lite härligt att höra att det också har funnits motgångar. För man kan ju oftast bara se det här, hej, ja, här är jag och kan jättemycket grejer. Och man får inte höra så mycket om att det kan gå snett rätt ofta.
Nej, men precis. Jag tror att liksom, jag har ju tagit en så här långa väg. Jag märker idag att folk är mer stressade och har inte tid och vill liksom göra rätt såklart första gången. Men jag tror det är viktigt att få liksom så här misslyckas också. Det är viktigt att få liksom så här, jag tycker det största, man lär sig allra mest när man liksom får göra misstagen ute i naturen. Liksom inte läsa i någon bok så här ska du inte göra och så här ska du göra. Utan faktiskt, man får gå på en nit ibland. Utan att det ska inte vara som fara för livet. Så här. Men liksom det är nyttigt att få liksom så här, lära sig av misstagen. Och liksom så har det ju varit med så här utrustning och sånt. Man packar kanske lite fel och tar med sig för mycket grejer. Och så nästa gång så skalar man ner lite och så hittar man sin optimala packning. Och sen hittar man så här, lär känna sig själv. Och så här, vad är liksom en bra dagsdag för mig? När mår jag som bäst? Och liksom så här, vad pallar jag med? Så det där tar ju tid att hitta. Liksom. Man kan inte gå på vad någon annan säger. Utan man kan ju få tips från andra personer, men man kan inte liksom kopiera rakt av.
Peter Persson hörde vi där, som är en av många som gillar att göra äventyr på egen hand. Det gör också Louise Zetterström. Hon har öluffat själv i Stockholms skärgård i 19 år i rad.
Och nu är vi i mellersta skärgården i Södra Grinda. Vi har gått av där. Och nu så tänkte vi skulle gå tvärs över ön till Norra Bryggan.
Men hur stor variation? För jag tänker att ja, men ö som ö, det kan väl vara. Det ser väl ungefär likadana ut allihopa, eller?
Ungefär, fast det är ändå annorlunda. En del har mycket vandringsstråk, en del har mycket byggnader och en del har skog. Och en del har inte alls så mycket vandringsstråk. Och de är olika helt enkelt. Öar är som människor, tycker jag. Antingen gillar man dem eller så gillar man dem inte. Och vissa öar bara känner man, det här var inte så trevligt. Eller vissa öar känner man, wow, här var jättetrevligt.
Och du brukar känna det ganska snabbt, eller?
När
du
kliver fort, man kliver av ur.
Hej då, botten! Ses om några timmar. Hela den här ön är ett naturreservat med jordbruk och djurhållning, skog, klippor och öppen odlingsmark. Här passerar vi både hästar och kor på vår vandring runt ön. Och i de här miljöerna har Louise Zetterström tillbringat sina sommarsemestrar i 19 år och bloggar om sina upplevelser på öarna. Men trots att hon idag är helt frälst av skärgårdsnaturen var det precis tvärtom hon kände första gången hon åkte ut.
Jag var född med två kompisar till Finhamn över en weekend, eller en natt egentligen. Och vi skulle bo i en stuga med närmaste toalett och utedass. Och det var första gången jag var skärgård, det var 1999. Och jag tänkte, vad gör man här? Hela friden gör man här. Jag var irriterad mest. Det fanns ingenting att göra. Och vi klättade på klipper och vi skulle fiska och meta. Och jag tyckte det var jobbigt, hela grejen. Och man skulle laga mat i köket mellan alla andra. Det var lite stressigt. Det var lite rörigt, tyckte jag. Det var liksom ingenting. Det var liksom ingenting som tilltalade mig alls. Och sen året därpå bjöd ut min mamma till skärgården. Det var en natt på Finhamn och en natt på Grinda. Och det var där jag blev biten. Det hände någonting här. Kanske för att jag var den som visade runt nu. Så att då bestämde jag mig där och då på Finhamn att nästa år ska jag ut och öluffa alldeles ensam. Och det var 2001 och det gjorde det. Verkställde planen och nu är jag där 19 år senare. För nästa år firar mitt 20-årsjubileum.
Ja. Hur känns det då?
Det känns jätteunderbart.
Och från Södra Grinda ska vi nu till Jokkmokk där vi hittar ännu en person som älskar friheten i att äventyra på egen hand. Sommaren 2019 började Linda Åkerberg sin resa genom Sverige. Hon skulle paddla, cykla och vandra genom alla landskap i vårt långa land. Från Smygehuk till Treriksröset. Och jag träffade henne på sluttampen i Jokkmokk. Och hon säger att hela tiden röra sig framåt med nya intryck i naturen är stimulerande.
Ja, men för hjärnan, att liksom få nya intryck och liksom se saker. Jag märker ju liksom att minnet är ju väldigt mycket starkare när det händer nya saker hela tiden.
Mm-hmm. Vad intressant.
Mm.
Det är en sån sak som man kanske inte tänker på alltid, att det kan ge den effekten.
Nej, men precis. Alltså, nu har jag inte gjort det nu eftersom jag inte har några att prata med riktigt på samma sätt. Men när jag var i USA och de sista dagarna när vi fick gå, när det var liksom, hade blivit mörkt, så fördrev vi tiden med att försöka komma ihåg varje dag från dag ett. Och vi kunde komma ihåg, alltså hela den vandringen tog 175 dagar och vi kunde komma ihåg varenda dag. Från dag ett. Så, men det var den dagen vi var där och då mötte vi han. Och hans tjej hade precis varit tvungen att åka hem för att det var någon som skulle gifta sig. Just det. Och sen så tog vi en paus där vid den där ån. Alltså verkligen så här, precis. Och i vardagen så är det så här svårt att komma ihåg. Ja, vad åt du för middag i lördags?
Liksom. Fråga inte mig, det kommer jag absolut inte komma ihåg. Men jag tänker också att det kan vara en sak, att det är ju intressant för att när man är på resa på det sättet och inte har så många andra distraktioner, så man är närvarande kanske på ett annat sätt i det man gör jämfört med det här liksom vardagslivet som vi andra lever.
Ja, ja, det finns ju inget som liksom pockar på uppmärksamhet någon annanstans ifrån. Och det är väl också det som är så skönt. Jag vet ju folk som har haft problem med att man blivit utbränd och sådär, som reser ut i bergen. Och som, det är ju väldigt mycket intryck, men det är ju ingenting som pockar. Utan allting bara finns där att begrunda i den takt man själv känner att man vill begrunda det. Det är inget som flyttar sig någonstans, det är inget som blinkar eller låter liksom. Så det är ju väldigt rofyllt.
Och att vara ute länge i alla väder, det vet Åsa och Henrik Hittig allt om. De är så kallade randonörcyklister som cyklar minst 20 mil, men loppen kan vara betydligt längre än så.
Det är många cyklar.
Ja, vad har vi här? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15.
Ja, något sånt där.
Men alla är inte såna här långdistanscyklar, eller? Är det?
Nej, alla är inte långdistanscyklar. En del är vintercyklar, en del är pendlarcyklar, en del är såna här njutningscykel. Så att det...
Och vad ska vi använda för cyklar idag då?
Ja, idag tänkte vi använda de som vi kör absolut mest när vi kör långdistanscykling. Och de är ju framförallt tänkta att vara så lätta som går med tanke på omständigheterna. Men också att vara bekväma att köra långt på. Vilket betyder att gärna någon form av bekväm sittställning. Utan att man tar allt för mycket vind. Men också gärna skärmar så att man kan köra i alla väder och sådär. Och bra fästen för att ha med sig packning. Så att då kan man ha med sig lite godis eller gel eller en smörgås. Och så kan man äta under tiden man cyklar.
Randonneur betyder långfärd på franska. Och i Sverige använder man det också kring att åka skidor. I randonneurcykling ska man vara självförsörjande. Man har alltså inte följebil och man ska cykla mellan vissa färdigbestämda punkter. Man har med stämpelkort som man ska stämpla under vägen och kontrollerna ligger i kanterna av rutten. Man stämplar till exempel på en kiosk eller bensinmack.
Så går man in och säger så här, hej, jag är en randonör, skulle jag kunna göra en stämpel i min lilla bok här? Och du brukar titta lite konstigt på den då. Men så, ja, det låter charmigt. Och sen brukar de säga, oj vad långt ni har cyklat, brukar de säga också. Va? Det är oavsett om man har kört 5 mil eller om man har kört 50 eller 70 mil. Det brukar vara en standardgrej. Och sen brukar man också säga, oj vad lätta cyklar ni har, brukar de säga också. Men vad som är typiskt för de här randonnörloppen, det är att det är fixa sträckor man ska köra då. Den kortaste sträckan är 20 mil och sen finns det 30 mil, det finns 40 mil, det finns 60 mil och det finns 100 mil. Och sen finns det även någon som är längre. Och det hela började med att ett cykellopp i Frankrike som heter Paris-Brest-Paris. De hade problem med, jag tror, om jag har hört det hela rätt eller om det är bara en skröna, det vet jag inte, men att amerikanerna, att de bröt hela tiden då. Så därför behöver man fixa någon kvalificeringslopp inför det här då. Och det börjar man med att säga, ja men då måste ni köra 20, 30, 40 och 60 mil innan för att visa att ni klarar av det här då. Så behövde man ha fyra kvalificeringsloppen för det här då. Och sen har det vuxit så mycket, så nu är det många som kör de här loppen som aldrig åker ner och åker Paris-Brest-Paris. Eller kör något annat lopp då. Så att det, och det började kring de här loppen i Frankrike. Och sen så spred det sig liksom över hela världen. Så nu cyklar folk de här loppen liksom i Australien, i Chile, i USA och så vidare. Man kan säga att typ för den här runnerloppet, att det är ingen tävling. Så det finns en maxtid, det finns en mintid. Men det är själva distansen som är utmaningen. Och poängen med att det finns en mintid också, det är att man liksom vill att folk ska bete sig bra ute i trafiken. För det är ju inga avlysta vägar, vi kör på vanliga vägar. Så vill inte att folk ska köra mot rött ljus, vill inte att de ska stanna och pinka i folks trädgårdar och så vidare. Så där finns det en mintid och sen finns det även en maxtid. Och maxtiden är ju till för att man ska liksom, ja, det kan vara en utmaning också. Så att det...
Och där säger vi hej då till Åsa och Henrik Hittig i den här årskrönikan från den sista säsongen av Ute med P1. Men vill du höra mer så finns alla tidigare program från 2016 till 2019 i appen Sveriges Radio Play.